Ett homosexuellt barn behöver inte vara en besvikelse för en förälder, men en homofobisk förälder är en enorm besvikelse för sitt barn.
Ja, och sen om mommo inte säger hen en gång, så var inte arg på mommo. Mommo försöker nog säkert sitt bästa. Relationspodden Norren av Frans fick ett brev här om veckan som låter så här.
Vår nu 17-åriga son berättar för ungefär ett år sedan att han är homosexuell. Jag blev inte alls förvånad utan hade nog länge anat att det var så. Däremot reagerar min man konstigt på det hela. Jag har aldrig märkt att han skulle vara varken konservativ eller homofobisk på något sätt. Men det är som att han och vår son har börjat glida isär sedan sonen kom ut. Och ännu värre är farföräldrarna som tror att det här bara är en fas. Jag och sonen brukar till och med skämta om farmor och farfar som väntar på att han ska komma hem med en trevlig flicka istället. Men det smärtar mig att han inte har fått ett bättre bemötande av en del av sina närmaste. Och jag fasar redan för den dag då han hittar en partner och ska presentera honom för familjen. Vad kommer de att ställa till med då? Så funderar signaturen Mother 42.
En väldigt befogad fråga och säkert en fråga som du inte är ensam om helt klart. Och vi tänkte ju, eftersom vi inte riktigt vet vad vi ska säga om det här, okej, vi kommer att ha en del att säga. Men ändå, att du behöver säkert få höra lite hur det har varit i andra familjer då ett barn har kommit ut. Att har det varit en stor grej, har det varit en liten grej och hur ska man hantera det? Och här har du faktiskt fått en del svar. Vi skulle kunna ta här direkt och dyka in i brevskörden. Rova 47 skriver så här. Jag har ett barn som kom ut ungefär i samma ålder. Hen bara berättade att hen har en ny partner och jag som förälder var jätteglad över det. Att hen hade hittat någon att vara med. Jag föreslog att vi kunde träffas allihopa när de kände sig redo för det. I vår kärnfamilj så var det inte någon som blev överraskad eller att man skulle ha glidit isär. Men med mycket konservativa morföräldrar så gick det faktiskt inte ens att tala om det här. Och vissa släktingar från fars sida tyckte nog att det här bara var en fas. Onödigt att lägga tid på att make them believers, så med dem så har man glidit isär. Värst är kanske det att folk man känner och är så kallad vän med fortfarande använder bög eller homo som skällsord eller kallar någonting för bögigt. Här märker jag att jag som förälder tar mycket illa upp. Men generationer ändrar an efter, hoppas också förståelsen ökar med tiden, skriver Rova 47.
Ja, jag tycker det är ju jättesynd och jobbigt. Och jag kan förstå väldigt bra de här brevskrivarnas synvinkel att ur ett föräldraperspektiv. Att jag skulle känna att det är betydligt värre att någon tittar snett på mitt barn än att någon tittar snett på mig själv.
Mm.
Man blir ju liksom den där lejonmamman i det skedet. Och att någon skulle kalla mig något fult, då skulle jag liksom bita tillbaka. Och alltså, vad fan var det där? Men när det skulle gälla mitt barn, så då skulle jag antagligen bli ganska ledsen.
Ja, och sen att det här barnet är också en generation yngre och kanske upplever att det här läget är lite osäkert och lite nytt och man kanske inte riktigt vet hur man ska tänka kring det. Och då behöver man inte heller få en massa feedback som vet du, tar ner ens känsla. Och sen alltså, det här måste jag nu bara säga. Kan vi sluta använda ord som homo eller bögigt som skällsord? Jag kan förstå att någon i högstadie gör det för att de helt enkelt inte vet bättre. Men vuxna människor, kom igen.
Absolut. Hear, hear. Mm. Men jag tänker också, en sak som slog mig när jag läste veckans brev är att ibland finns ju nog risken att man som förälder inte reagerar så där riktigt klockrent och man blir väldigt överrumplad. Och jag tänkte på den här pappan i det första brevet som tydligen inte liksom reagerar lika öppet som mamman. Och det här lite förvånade den här mamman som skrev till oss också. Nu vet jag inte alls någonting mer om det här, men jag kan tänka mig här. Jag försöker tänka så vackert som möjligt att den här pappan blev ställd och fundersam och inte riktigt ha veta hur han ska hantera den här nya informationen. Och att det sen i det långa loppet har lett till att han och den här sonen har börjat glida isär. Men det som de borde göra där är ju helt enkelt att sitta ner på tumman hand och diskutera. Och att den här pappan skulle våga ställa tokiga frågor och kanske våga säga att jag blev lite förvånad av det här, och jag känner mig också lite generad, för jag har ju här frågat dig om flickor och försökt bonda över det här, att jag tyckte att det var så spännande med flickor i din ålder, att han kanske är lite förlegen i det här och att de på något sätt skulle hitta sitt eget sätt att hantera det här. För mamman och sonen har det här tydligen bara skett automatiskt. Det har inte varit någon stor grej för mamma, men för pappan så var det här nu någonting som blev konstigt. Mm. Och det kan ju också hända att den där pappan ångrar sig där och skäms lite över att han inte reagerar lika så här naturligt som sin fru på den här informationen.
Absolut. Sen kan det finnas skillnad på mammor och pappor också, och söner och döttrar. Det ska vi få höra ett brev om lite senare, men jag tror vi behöver värma upp lite för att kunna hantera den ganska drastiska åsikten där. Men jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker också att man behöver vara lite överseende med sina föräldrar. Att ifall du har kanske tänkt på det här att oj, hur ska jag säga det åt mamma och pappa, och hur ska jag göra? Du har liksom målat upp det här scenariot i ditt huvud så många gånger och du har tänkt att åh, det kommer här, mamma kommer att ge mig en kram och pappa säger att det gör ingenting och bla, vet du, och så alla sådär kumbaya. Och sen blir pappa jätteförvånad och jag säger att jag ska gå till garaget nu. Eller jag måste få tvätta bilen nu. Eller det kan vara vad som helst, liksom att man bara flyr för att man inte vet vad man ska säga. Så att där också, att då det kommer som ny information åt någon annan, så att man måste ge dem lite tid. Att man inte genast heller dömer dem ifall de inte har en perfekt reaktion.
Nej, för jag har säkert att gjort mig skyldig till det här, jag också som förälder. Jag tror att de flesta gör det här, att man sitter och spekulerar om sina barn och typ de sitter i sandlådan och bygger fina sandslott och man tänker att alltså, han är så begåvad, han blir säkert arkitekt. Se nu, bästa sandslottet av alla. Att man sitter där och drar förhastade slutsatser och gissar saker om sina barn, och då kan det ju lätt hända också att man är så här, oj, om han skulle gifta sig med min bästa väns dotter, det skulle nog vara så mysigt, så skulle vi kunna fira jul tillsammans. Det är jättelarvigt, men jag tror att många av oss gör oss skyldiga till det här. Och då kan en sån här ny informationsklump som att hej, nu har jag blivit kär, det här är min partner, det är en si och så, det vill säga inte kanske riktigt det ni hade väntat er. Man kan bli lite så här överrumplad om man inte alls har tänkt i de banorna, och då kanske man sitter där och ser dum ut eller säger någonting lite klumpigt. Och då tänker jag också att det är bra i sådana situationer att vi faktiskt ger varandra lite respit, så länge den här föräldern nu inte liksom säger någonting grovt osakligt eller reagerar väldigt emotionellt eller blir arg eller stormar ut. Så låt det bero lite grann. Döm inte föräldern för hur hen reagerade i den där situationen, för det kan slå lite slint ibland, fast det är inte illa ment.
Ja, det kan behövas en trip till biltvätten och en kaffemunk för sig själv för att man ska få fundera.
Så kommer han hem och har köpt regnbågstrumpor där på bensisen.
Ja.
Sådär.
Mitt i allt.
Ja. Nu har jag funderat på saken. Jag är med på det här. Ja. Vi kör.
Här kommer en kommentar också som jag tycker att vi behöver också adressera. Den kom från signaturen M37 som kort och gott säger att använd inte queer som en paraplyterm. Många homosexuella, inklusive jag, tycker inte att den här termen beskriver oss alls.
Jag förväntar mig nästan lite det här brevet, för att oavsett vilka ord och termer man använder när man tar upp såna här saker, så är det alltid någon som skriver att nu använder ni fel term. Så jag var förberedd på det här, måste jag medge.
Ja, och sen är det också det här att man kan inte vara insatt i allting. Och där tycker jag också nu att om du ska komma ut eller har kommit ut, att vara lite överseende där också. För att ibland så kan det kännas också som att vad man än säger så säger man fel. Att om vi har nu det här HBTIQAI++++ och så försöker man få med alla bokstäver och sen får man lite panik och så kanske man glömmer bort någon bokstav. Det betyder inte att man inte bryr sig, och det betyder inte att man inte accepterar den personen som representerar den bokstaven. Där tycker jag också att ett fel som många gör, som jag har stött på, är det att man blir så förbannat kränkt över en felsägning. Och det här gör också det skapar det att folk bör bli försiktigare och hellre tar avstånd i risk för att någon ska bli arg. Så där tycker jag att man behöver tagga ner lite.
Man stänger ner kommunikationskanalerna om man ständigt är snabb att påpeka att nu sa du fel. Och det kan man också säga på olika sätt. Jag menar, det är en grej att sådär, tillrättavisa mummo, att jag är ju då inte en hon utan jag är hen, att det är mitt pronomen och det är viktigt, ska vara viktigt för mig. Men att liksom bli sådär att vänligen gör inte så här, och att man blir arg, nu vet jag inte, det här var ett skrivet brev, det kan hända att den som skrev till oss inte alls menar att tillrättavisa oss sådär med ilska, men jag känner mig tillrättavisad.
Ja.
Och ja, queer är en term som inte är förbjuden på något sätt, och jag vet många homosexuella som är helt bekväma med det här, så vi använder nu den här termen för att det var den som det var den som har rekommenderats för oss, och om du personligen inte känner dig träffad av termen queer, då ska du inte använda termen queer.
Nej.
Absolut inte.
Men bli inte arg på oss för
inte
det.
Arg på oss. Vi försöker ta upp det här för att det är viktigt och för att vi bryr oss.
Ja, och sen om mommo inte säger hen en gång, så var inte arg på mommo. Mommo försöker nog säkert sitt bästa.
Apropå det här med den äldre generationen. Vi fick ju en del brev av sådana som har varit med om det, att föräldrarna kan godkänna genast, tycker inte att det är hela världen när barnet kommer ut, men att man bevar för hur den här äldre generationen ska reagera, de som är gamla och konservativa. För gamla och konservativa har ju aldrig hört talas om homosexualitet. Det är ju inte så att redan de gamla grekerna eller någonting sånt här. Nej, nej. Man ska skydda dem från sånt. Nej, men det var ju också väldigt många faktiskt som skrev med helt motsatta vittnesmål kring detta. Och då har vi till exempel här Livet lever 48 som skriver: samma här, men det var min mamma som inte tog det så bra, men min farmor däremot, som hör till generationen krigsbarn, hon hade inga som helst problem med det hela.
Mm.
Så det kan lika bra vara åt det hållet.
Ja, signaturen Inte svartvitt 42 har också skrivit ett långt brev som vi har kortat ner lite, men här är andemeningen. Japp. Mina föräldrar var och är helt övertygade om att det här är någonting som man växer ifrån. Och bara man lever i celibat så är det väl nog ändå helt okej att man då är homosexuell. Mina farföräldrar var däremot överraskande öppna, även om de var så åldersstigna att de nu har gått bort för länge sedan. Det tog lite tid förstås, men sen så konstaterade farfar bara att ja, det är ju inte någonting för mig det här med homosexualitet, men det spelar ju ingen roll. Jag är ju inte i ett sånt förhållande, så det angår inte mig. Och det här var ju inte heller någonting som gör mig till en helt annan människa än den som han älskar. Och sen var det inte några mera konstigheter med det.
Jag tycker ju att farfar var spot on där. Alltså, det är ju just det där att det här tycker jag att man ibland märker i en del diskussioner. Och faktiskt nu här i veckan en diskussion eller en nyhet som jag läste på svenska.yle.fi om prideflaggning i Österbotten. Och en rask ung dam som har samlat namn mot att hennes skola skulle flagga med pride. För hon tycker att prideflaggan kränker de som är heterosexuella. Och just den här underliga föreställningen om att pride och det här att lyfta fram sexuella minoriteters rättigheter skulle vara ett hot mot dem som hör till den sexuella majoriteten, alltså de heterosexuella och de som är cis. Och det är ju liksom inte riktigt det frågan om. Jag vet inte riktigt varifrån den här föreställningen kommer. Men här nu som den här farfaren också konstaterar att ja, du gör ju ditt, att inte behöver jag ju också börja hålla på med sånt bara för att du är homosexuell.
Exakt.
Och det är ju det som är poängen. Det smittar ju liksom inte.
Nej. Faffa får 100 poäng där. Hälsningar dit upp till molnkanten bara.
Ja.
Men vi tar och stannar kvar i bibelbältet en stund för följande brev från nästan 30-åringen handlar lite också om samma sak.
Jag kan inte säga att jag är 100% öppet queer, fast jag identifierar mig som bi- och pansexuell. Och jag lever i bibelbältets hjärta, så jag är ju lite orolig för hur människor ska reagera. Att berätta för mina vänner var inga problem. De hade redan känt till tecknena och majoriteten är själva queera. Och mina föräldrar, de var nu kanske inte så brydda. Jag tror det hjälpte att jag ändå var bi och pan, så sannolikheten att jag skulle börja dejta någon av motsatt kön fanns ju där. Men visst kom det en del konstiga kommentarer ibland. Min ena förälder blev till exempel bestört då det kom på tal. Och jag berättade att min partner, som jag är gift med, vet om min läggning. Och det är nu ingenting som man berättar, sa min förälder. Jaha, och varför skulle jag gömma undan en så viktig del av min identitet, undrar jag tyst. Resten av mina närmaste har nog inte direkt sagt någonting till mig, men jag gömmer inte heller undan saken. Om de skulle fråga mig så skulle jag svara ärligt, men det är sällan queera ämnen kommer på tal, skriver här nästan 30-åringen. Så nu försöker jag hänga med i det här. Det här är alltså en person som är gift med en person och kanske efter det att man har gift sig börjar inse att den sexuella läggningen är lite bredare än vad hen tänkte då i det skedet. Och sen också har sagt det här till sin partner, att jag är också attraherad av såna här personer. Och då tyckte den där pappan att men det borde du ha hållit för dig själv, för ja, din partner kan bli ledsen.
Oj, oj, oj. Det skulle vara hemskt.
Nej, men jag måste ju säga att pappa har ju kanske... Eller pappa, mamma, det framgick inte. Föräldern kanske har lite en poäng... Eller jag hänger lite med i det resonemanget ändå. Mm. Att skulle min partner säga till mig att nu är jag också attraherad av den där och den där och den där. Så nu ska jag ju bli lite så att, men vänta nu, va?
Ja, det här var inte en del av bilen.
Det här ska jag ju inte behöva veta. Ja, det var kanske så den här föräldern tänkte.
Ja, det måste ju ha varit någonting sånt. Och sen att kanske den där partnern skulle... Kanske man blir orolig för sitt barn att kommer er relation att hålla det här. Kanske ja, det var någonting sånt.
Jag tänker igen vackert att det var kanske det som den där reaktionen bottnade i.
Ja.
Medan däremot vår brevskrivare tycks vara en sån här som inte har något problem med att formulera det här och har lärt känna sig själv och kan prata om allt sånt här med sin partner och därför tyckte att den här förälderns reaktion var lite gammalmodig.
Ja, ja. Jag tänker också på det här med reaktioner i bibelbältets hjärta som den här personen då bor i. Alltså tillbaka till det här med namninsamlingar för att inte hissa prideflaggan. Jag skulle ju nog uppleva att jag inte är välkommen där om prideflaggan inte skulle få hissas och jag skulle liksom identifiera mig med den. Jag vet inte, jag tycker att det känns ganska obehagligt.
Absolut, och speciellt prideflaggor som har rivits ner, stulits och bränts upp och, ja, och smetats ner med dynga. Det, god vänner, det är ett hot och en statement. Att hissa den där flaggan, det är inte ett angrepp på någon. Men att riva ner den och bränna den, det är ett angrepp.
Ja, och det är också brottsligt. Hets mot folkgrupp.
Så är det ju, så är det ju. Men så står man där och samlar namn och känner sig lite för mer.
Ja, det känns tycker jag väldigt obehagligt. Också väldigt omodernt året 2026.
Nästa brev gjorde mig, alltså jag känner liksom, hela jag blev frustrerad av att läsa det, men det är ett ganska, ja, queer 22 har skrivit till oss på det här sättet. När jag kom ut till min mamma som 15-åring, då gjorde jag helt enkelt genom att presentera min dåvarande flickvän för henne. Och mamma tog det jättebra, det var inget krångel där, men de som vi båda visste att skulle förorsaka problem, det var ju då mina morföräldrar. Så jag bad min mamma att berätta om min relation för dem då jag inte själv var på plats. Och mamma berättade senare att de hade reagerat genom att påstå att nå, men det är nog bara en fas. Så varje gång vi åkte till mina morföräldrar så blev alla mina syskon och kusiners partner inbjudna, men min flickvän bjöds aldrig med. Om vi talar om min relation så var det ju bara en kompisrelation och min mormor upprepade också varje gång vi sågs att nog hittar du en trevlig pojke någon dag. När vi sen gjorde slut med den här flickvännen efter 2,5 år, då berättade vi inte för mina morföräldrar. För det här skulle ju ha känts som en vinst för dem och det kunde jag inte acceptera. Och när jag hittat en ny partner, min nuvarande man... Det tog mig 1 år att berätta om honom för mina morföräldrar och när jag sen till sist presenterade honom för dem så var reaktionen den väntade. Åh, de älskar honom från första dagen. Mormor gav mig sin förlovningsring direkt och sa att där är ju nog nu din blivande man. Och hon hade ju inte fel, men det kändes ändå på något sätt som att jag har misslyckats. Den där så kallade fasen jag hade i mina tonår, det var ju aldrig någon fas. Men för dem är det ju just det som det handlar om. Och det känns ledsamt att ni inte förstår att bara för att jag älskar en man nu så betyder det inte att jag inte har kunnat älska en kvinna lika mycket, skriver Queer 22 år.
Alltså det här är... alltså jag förstår dig så bra för att man ville liksom make a point. Och sen så blev det ändå inte så. Så känns det som att de fick rätt...
Jag ser framför mig hur de sitter där, mummo och muffa och nickar sådär förnumstigt. Mm. Vi visste ju det, vet du.
Jo.
Jo, men man vet inte ut eller inte in om man kan få sådana fixa idéer. Men så ordnar sig allt när man mognar till lite. Vi visste det här.
Bara du träffar rätt man.
Så där, här får du alla släktjuvelerna här nu när du äntligen har hittat in på rätt spår. Så, varsågod.
Puss. Exakt. Nej, jag förstår att det här känns, att det här måste kännas
frustrerande
och märkligt och så här. Och jag tycker också att det här är ett så bra exempel på just kärlek är kärlek oberoende vad man har mellan benen
och mellan öronen.
Ja.
Men ja, alltså precis det här med jag tänker väl kanske säga till dig queer 22 år att vet du, låt dem vara. Det är lite det här att jag tror att de där är bortom att bli övertygade nu i det här skedet.
Mm.
Och kanske försöka vara lite sådär la 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 när de sitter där då och nickar glatt och sådär att men vad tur att du nu hittar en kar till sist så att du tog ditt förnuft i fånga. I bästa fall kanske skratta lite åt det hela. Och tänk att du är 22 år och redan är inne på din andra stora kärlek. Det är ju bara att gratulera för det också.
Mm. De säger att man är otroligt lyckligt lottad om man får tre stora kärlekar i sitt liv. Så vi får se när det sen blir det en kvinna eller en man eller någonting helt annat.
Jättespännande. Hollanda mummo och muffa. Ja. Nu ska vi se vad som händer. Nej. Hoppas förstås att du och din man hänger ihop länge. För kärlek ska man värna om.
Ja, så är det. Följande brev kommer från äldre icke-binär 20+ som skriver så här. Jag är icke-binär och jag börjar långsamt soft-launcha det här till min familj då jag var omkring 14. Förutom min mor så var det inte någon som gjorde någon större ansträngning för att förstå det hela. De kallar mig ännu idag för binära termer, hellre än könsneutrala och behöver ofta påminnas om det här. Nu när jag är vuxen och blivit allt mer bekväm med mig själv så kan jag se tillbaka och önska att familjen ska ha gjort lite mer för att förstå mig snarare än att låtsas som ingenting.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag att du tänker.
Mm.
Och där är jag kanske igen lite inne på det här att de inte visste hur de skulle tala om saken kanske.
Det tror jag också. Och ja, jag tror att det inte var illa ment på det sättet kanske heller.
Men vi hoppas det i alla fall. Men att jag kan kanske då nu igen i någon mån förstå kanske det här att om du har varit helt liksom 100% bekväm med din könstillhörighet och din läggning. Du har aldrig ens funderat. Tanken har aldrig slagit dig att hur skulle det månne vara att inse att nu tror alla att jag är en flicka men jag är inte alls säker på saken.
Mm.
Då kan det kännas väldigt avlägset att någon sen kommer och berättar att så här är det nu med mig och jag har kommit fram till detta av mig själv. Att man helt enkelt inte förstår och så blir man så till sig att man inte heller vågar ställa frågor.
Mm.
Och jag tror det är då allt går på sned. Att om man då faktiskt frågar att men när har du märkt det här och hur känns det och vad är det som känns konstigast för dig? Våga ställa också dumma frågor och våga säga sådana saker, använda fel ord, vara lite sådär trevande. Jag tror det är där som man skulle måste komma igång. Men det här är pinsamt, det här är jobbigt. Risken är stor att man tollar ut på minerad mark och att någon blir ledsen. Och då kanske man hellre är tyst och låtsas som det regnar.
Mm. Och där tillbaka till det där också som vi sa i början. Att om någon säger fel eller gör ett misstag så låt det gå. Att ibland kanske, om någon liksom med upprepat, vet du, sådär, med ont uppsåt gör det. Så det är en annan sak än att om någon säger lite fel i misstag. Att då kanske man bara behöver låta det glida förbi obemärkt.
Ta fasta på intention snarare än semantik. Som någon skulle säga i Real Housewives.
Mm. Följande brev är ett sorgligt brev.
Ett mycket sorgligt brev av en yngre person, E, som är 16 år gammal och skriver: när jag kom ut sa mamma och pappa en massa äckliga och grova saker till mig. Pappa sa att jag är sjuk i huvudet och att jag ska försöka tänka på tjejer tills det här går om. Jag skrev om det här till min mentor och hon anmälde mina föräldrar till socialen. Ännu har inte socialen gjort någonting, men mina föräldrar har nu inte ändrat på sig heller. Så jag bara väntar på att jag ska bli 18 år så att jag kan flytta hemifrån och bli fri från familjen. Om man vill vara del av min värld så måste man lära sig att acceptera mig för den jag är. Inte den någon annan vill att jag ska vara. Skriver E, 16 år gammal.
Oj, hör du, är 16 år gammal. Jag skulle vilja ge dig en stor kram nu. Wow, vilken mogen 16-åring du är. Och vilka risiga föräldrar du har. Alltså, där ser man hur stor skada man kan göra som förälder. Att man sätter ett villkor på sin kärlek. Och hur stor skada det här kan åsamka. Man kanske inte inser heller att ens barn inte vill ha någonting att göra med till sist.
Mm. Och du har helt rätt i det här, E. De som inte uppskattar dig för den du är, de förtjänar inte att ha dig i sitt liv. Så jag förstår mycket väl att du vill bryta med din familj om de har behandlat dig så här illa. Det har vi konstaterat tidigare här i podden. En familj behöver inte nödvändigtvis vara de som man delar DNA med. Och jag hoppas att du hittar en familj som i väntan på kanske din egen biologiska familj ska börja tänka i andra banor. En som är rätt för dig. Det kan vara vänner, det kan vara den här mentorn, det kan vara personer som förstår sig på, kompisar, likasinnade. Jag skulle unna dig ett sånt här gäng och att det här skulle vara en famn som tar emot dig sen när du kommer loss från det här hemmet. Och jag blir jättetagen och ledsen av att läsa ditt brev. Och jag hoppas allt gott till dig. Vi håller tummarna för dig.
Mm, det gör vi. Det här följande brevet så är provocerande.
Mm, men, lite triggervarning här nu.
Ja, men vi tar det ändå. Det är signaturen Mellan H som skriver så här. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det är klart att det här är en enorm förlust för familjen och släkten. Tidens anda just nu är att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Men det är tidlöst att man i samma veva kan fördärva kontakten med den ena föräldern när man gör så. Mammor, de älskar alla sina barn oavsett vad de gör. Det räcker med att de finns. Men pappor, de älskar sina barn mer baserat på vad de gör eller vad de kan bli. Och den kärleken, den är inte villkorslös.
Mellan H. Ja.
Ja.
Det var många tvärsäkerheter levererade med stort patos. Nu ska vi se det här första. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det där är inte sant.
Nej.
För det andra. Klart att det är en enorm förlust för familjen och släkten om ett barn är gay. Varför skulle det vara det?
Mm.
Alltså seriöst, vad är förlusten i detta? Okej, om man till exempel har gått och hoppats jättemycket på jättemånga barnbarn och det visar sig att ens barn är queer, då kan man ju kanske tänka att oha, ja, det här lär nu kanske ska bli en lite krångligare process än vad jag hade hoppats på. Mm. Det är ju ett faktum. Det kan jag hänga med på. Men det är inte en förlust för familjen och släkten om det inte föds dussintals med barn.
Och det är ingen rättighet att ditt barn måste ge dig barnbarn. Det är liksom, det kommer inte med paketet, det är ju bara så. Och sen det här just att det är tidens anda att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Alltså jag tycker ju att det är härligt att man får vara den man är utan att bli stenad till döds på torget. Som det fortfarande är i vissa länder. Så att jag tycker snarare att det finns liksom en frihet i att man får vara den man är och den ska vi aldrig backa tillbaks från.
Och det här var kanske också en sån här vanlig uppfattning om sexuella minoriteter. Att de är så otroligt sexuella och luststyrda. De springer omkring och drivs av lust i höger och vänster. Alla människor längtar väl efter kärlek. Och man blir kär ibland. Och ibland blir man kär i någon som man inte hade varit förberedd på att bli kär i. Men det är så det är. Och ja, lust är ju också härligt. Det är inte någonting som vi ska se ner på något sätt.
Men inte ska du vara med dem i sängkammaren.
Det tror jag inte man behöver vara.
Nej, det vill man inte vara. Nej. Så att vad har det för skillnad där egentligen?
Men en sak som faktiskt är lite intressant i det här brevet, det är ju den här uppdelningen i mammor och pappor. För på något plan tror jag det kan ligga lite någonting i det där. Att kanske det är det att mammor tänker lite längre och kanske är lite mer villkorslösa. Nu drar jag nästan lika hårda linjer här som vår brevskrivare. Men jag har kanske lite en föreställning om att det här kan vara så. att mammor känner starkare det här är mitt barn, lejonmamman försvarar barnet oavsett vad, medan en pappa kan känna mer så att ja, nu blir det inte som jag hade tänkt mig, nu är det bäst att jag drar mig tillbaka.
Mm. Alltså jag tror ju nog att det kan finnas någonting i den där mammans villkorslösa kärlek, men vi ska inte säga nu att pappor kan inte acceptera ett homosexuellt barn och en mamma kan göra det, för det är inte alls fråga om det. Och vi ska inte vara så tvärsäkra, det finns jättemånga pappor som är, med öppna armar välkomnar en homosexuell pojke. Så att,
jag tycker vi kan sammanfatta det så här. Ett homosexuellt barn behöver inte vara en besvikelse för en förälder. Men en homofobisk förälder är en enorm besvikelse för sitt barn.
Det var en mic drop. Det är nästan som man skulle kunna avsluta här, Eva. Om inte vi ska ha två brev till som vi vill hinna med. För det var så bra sagt det där.
Nej, men är det inte så?
Ja, men så är det. Ja.
Ett sorgligt brev har vi här näst från signaturen Born This Way. När jag kom ut för min familj så bodde jag i en annan stad än dem, så jag vet ju inte exakt hur mina föräldrar upplevde den där första tiden efteråt. Det är helt möjligt att de genomgick någon sorts sorgeperiod, och det har jag full förståelse för. Mina föräldrar är trots allt födda på 50-talet på landsbygden i det konservativa Österbotten. Men utåt sett har de ändå alltid visat full acceptans, och det är det viktigaste för mig. Men det hände en annan sak i samband med att jag kom ut. Mina föräldrars bästa vänner sa upp kontakten med dem. Och det här var då alltså mina gudföräldrar. Det var en stor sorg för mig att mina föräldrar förlorade vänner som de har haft sedan ungdomen bara för att jag var homosexuell. Och jag har ofta tänkt på hur tung den här situationen måste ha varit för dem. Samtidigt värmer det mitt hjärta att mina föräldrar stod kvar vid min sida trots att en del av omgivningen reagerade negativt.
Ja, alla föräldrar där, det är så här man gör det. Ifall ni funderar, att vad ska jag göra då mitt barn kommer ut? Du gör det på det här sättet. Du står bredvid ditt barn oavsett. För det är det som föräldrar gör.
Mm. Och jag tänker nu också, spontant tänker jag ju, de här gudföräldrarna, de flyger och fara. Skönt att de blev av med dem.
Ja.
Men jag kan också mycket relatera till det här, till dig som skriver här att det, är liksom,
det känns som att det är ens eget fel.
Precis, att du på något sätt klandrar dig för det, och det ska du förstås inte göra. För det enda du har gjort här är att du har varit ärlig och uppriktig med dig själv och den du är. Och dina föräldrar har gjort ett bra jobb att hantera det här, fast de kanske inte kommer från en miljö där det här hör till vanligheterna. De har gjort ett utmärkt jobb, du har gjort ett utmärkt jobb, och absolut ingen ska skämmas här utan de här gudföräldrarna. Men de behöver ni ju inte bry er om längre.
Nej. Oho. Vi ska ta en veckans brev som kommer från Johan för att avsluta med en sån här positiv berättelse i sammanhanget. Det skriver Johan också att han vill göra på följande vis. Jag kom ut som homosexuell i 18-årsåldern. Mina föräldrar och min syster tog det bra och de har alltid stöttat mig. De var ändå eniga om att jag borde vänta med att berätta för farmor, som var den enda som var kvar i livet i den äldre generationen. Men en dag så frågade farmor mig om jag har träffat någon tjej som jag tycker om. Och då tyckte jag att det bara var löjligt att ljuga henne rakt upp i synen, för jag var ju ganska nyförälskad och ville att hela världen skulle få veta. Så jag sa som det var. Min farmor, hon var tyst i några sekunder och jag tror att alla som hörde vårt samtal slutade att andas. Jaha, sa farmor. Vad fint! Jag har många gånger i livet träffat homosexuella och de har varit väldigt fina människor. Vad heter han? Sa farmor.
Där ser man.
Där ser man.
Ja, det här tycker jag också är så typiskt, det här att man har den här föreställningen om att säg absolut ingenting om det här till farmor. Och så är farmor så att ja, nej men vad trevligt. Men vad heter han? Kommer ni på kaffe någon?
Ja, exakt. Så att vi tycker att det här var ett fint brev att avsluta med. Och jag tycker att det här ska kunna vara vår ledstjärna nu då till alla er som eventuellt möter ett barn eller ett barnbarn eller en släkting som har kommit ut eller kommer ut. Att gör inte till en större grej än vad det behöver vara. Det är fortfarande samma person.
Exakt. Och det som smärtar mig här är att de som verkligen skulle ha behövt höra de här breven som vi läste upp här idag, de stängde antagligen av just när signaturen tonade ut och tänkte att det här är ingenting för mig, såna här grejer så tänker jag inte lyssna på, för det är ett hot mot mig och familjen och de goda värderingarna. Så tyvärr, vi har inte er där, fast ni borde ha hört det här. Men kanske någon i alla fall inte räcktes till avstängda knappen och fixa en tankeställare.